A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ja, men det är bara två saker som är viktiga för mig. Det är skorna.
Ja.
För jag är ganska tung, så att jag behöver mycket bra dämpning på skorna. Och sen en väldigt bra BH.
Mm.
Och jag kan gärna ha en liten storlek som är pyttelite för liten. Bara för att det ska...
Oj.
Ja, men jag gillar att det ska... Jag skulle kunna tempa om det hade... Jag skulle gaffatejpat om det skulle vara så.
Oj.
Nej, men
ja,
vi, ja, det ska vara så stilla som möjligt. Det är min filosofi.
Och varmt välkommen till Maratonpodden, podden för oss som älskar konditionsträning. Folkkära programledaren Ann Lundberg, mest känd från Antikrundan på Sveriges Television, har en sportig sida som få känner till. Hon är nämligen frälst på löpning och kan stoltsera med flera avklarade maraton. Jag har också hört rykten om att hon har sprungit ett vinmaraton. Något som undertecknad verkligen har på sin egen löparönskelista. Har hört Ann avslöja fragment om sitt löparintresse i olika mediasammanhang, och därför känns det så himla roligt att hon nu sitter här med mig i poddstudion, förhoppningsvis laddad inför en stunds härligt löparnörderi. Varmt välkommen till Maratonpodden, Ann.
Tusen tack! Tack för att jag fick komma. Vad härligt!
Ja, och du har ju redan, vi har nästan poddat lite grann här
i trappan upp.
Så att jag kände bara att jag ville komma tillbaka till den här härliga, du säger gärna dina egna ord.
Men jag är ju verkligen ingen löparnörd, vill jag säga. Jag är ingen tidsfascist som, du vet, tränar för att springa fortare och fortare och förbättra min teknik och så, utan löpning för mig är någonting helt annat. Det är jättemycket meditation. Det är ett sätt att bli av med överskottsenergi. Jag vaknar varje morgon med väldigt mycket överskottsenergi. Lösa problem. Jag tycker det finns ingenstans som man tänker så bra och kommer på så bra lösningar på olika problem på jobbet eller hemma eller med något man håller på att fixa med, som man gör när man är ute och springer. Och gärna tycker jag att man ska springa samma runda. Samma varv. Alltså jag behöver inget ombyte eller variation, utan det ska liksom gå av sig själv. Ni förstår, man tar på mössan och skorna och så ger man ut. Och sen så kan bara hjärnan tänka fritt. Den behöver inte koncentrera sig på att hitta eller vad man ska, utan gärna samma runda.
För då blir det en konstant parameter som inte stör då på något sätt.
Nej, då behöver jag inte fokusera på så att säga vart jag ska eller om jag ska hitta eller sådär. Utan då kan min hjärna börja lösa alla de problem som dyker upp i livet.
Mm. Jag hade Paul Svensson här för några år sedan. Och han sa faktiskt att du borde bjuda in Ann.
Vad kul.
För ni har sprungit tillsammans.
Det har vi gjort. Paul är ju en jättefin kompis. Vi är goda vänner, men vi har också gjort lite tv-program tillsammans. Vi gjorde först ett program som heter Landgång, där han var kock och lagade mat på olika ställen. Olika slutna miljöer som vi reste till, och det var mycket på olika ställen i världen. Så vi har ju gått Inka-leden och klättrat upp till Machu Picchu i Peru, och vi har varit på Kuba och utforskat maten och livet på Kuba. Vi har varit i Neapel och försökt baka den absolut bästa napolitanska pizzan. Och vart vi än har varit i världen så har det visat sig att vi bägge två alltid tar med våra springskor. Så på morgnarna innan filmteamet vaknar och vi drar igång vårt jobb, så har vi stuckit ut och sprungit. Så vi har faktiskt sprungit på väldigt många olika platser i världen.
Men wow, nu kom det jättemycket frågor här.
för första då, är det Paul som så här, gör upp rutten och... jag tänkte på det där med att hitta och att du tyckte det var lite svårt.
nej men alltså vi, då är ju vi på platser där vi inte hittar någon av oss. Nej. Utan vi är mycket så här, nu ska jag säga, Paul springer ju normalt mycket snabbare än mig, men då är han liksom schysst.
Men han anpassar sig, ja,
han anpassar sig lite.
Han behöver också springa lugnt ibland.
Precis. Ja. Mm. Så då har han sprungit i mitt tempo och då springer vi typ... Du förstår, en halvtimme åt ena hållet och sen så en halvtimme åt andra. Och ibland springer vi lite vilse och då blir det lite längre runda och ibland så hittar vi någon shortcut och då blir det lite kortare. Så att, och det är väldigt mycket också ett sätt att uppleva den platsen man är på. Alltså även när jag reser privat har jag alltid med springskorna. Och även min man, för han är likadan, han anpassar sig också efter mig. Och så varje morgon vi befinner oss på en ny plats så sticker vi ut och springer en runda. Och man får se stan vakna till liv. Människor på väg till jobb eller barn på väg till skola. Och affärsinnehavare som blåser upp, du vet, den här lilla grinden som är framför dörren. Och jag älskar att se en stad vakna. Och jag har faktiskt ganska bra lokalsinne. Jag gillar liksom att utforska närmiljön liksom, kring där jag bor då, på det hotellet eller var jag nu befinner mig. Så att jag tycker det är ett jättefint sätt att uppleva nya platser på. Mm.
Och man får ju också chansen att se lite av det lokala livet, tänker jag, innan turisterna kommer. Om det nu är ett väldigt så här, turisttätt resmål.
Och jag tror att det är en anledning också till att jag fastnat för löpningen eller för att springa. Det är ju att man kan ta med sig sina skor vart man än åker. Mm. Det är så lätt att bara slänga ner ett par joggingskor. Och du kan göra det var du än är.
Men Machu Picchu liksom.
Ja, just där sprang vi inte, utan det, där vandrade vi då. Men vi gjorde ett program som handlade om att vi gick en ganska oupptäckt inkaled till Machu Picchu. Och det blev ett väldigt fint program som kanske ligger på Öppet arkiv på SVT, jag vet inte. Vi gjorde en hel säsong landgång tillsammans, jag och Paul.
Ja, men jag har sett några avsnitt, jag tyckte det var ett riktigt trevligt program faktiskt. Ja, men gud vad häftigt. Alltså, men jag håller verkligen med dig. Och det är så häftigt att springa på olika platser, för det blir någonting annat än luften, tycker jag. Den liksom doftar annorlunda och det, man lär känna platsen på ett helt annat sätt än att bara gå omkring.
Så man kan faktiskt springa väldigt olika skäl. Om man är på resa så kan det vara ett sätt för att utforska platsen eller ett härligt sätt för att börja dagen på. Och då har man liksom sin motion avklarad. Man har stuckit ut och sprungit på morgonen, man kommer hem, duschar, äter frukost. Och så har man hela dagen framför sig och man har ändå gjort det man ska göra. Liksom. Medan om man är hemma, då kan det ju vara ett sätt, som jag sa, började med att säga, ett sätt för att lösa problem. Och då springer jag hemskt gärna exakt samma runda. Mm. Och istället ser skiftningarna i naturen eller i väder eller vind. Och nu är det ju så här att jag är ju 55, så jag är lite klimakterisk. Jag måste ta min tröja nu.
Om du tar en teknisk paus och vet du vad, jag är också väldigt varm faktiskt. Jag tror jag passar på att ta med min fleeceväst här som inte riktigt tillfördes mycket. Men du, jag tänkte på det här med lösa problem. Minns du vad du tänkte på senaste rundan?
Nej, men senaste rundan sprang jag med min man och vi sprang milen i Sandskogen i Ystad. Jag bor ju i en gammal skola på den skånska landsbygden strax utanför Ystad. Då brukar vi åka in till Sandskogen, för det finns väldigt mycket fina spår. Bland annat ett helt underbart milspår. Så det sprang vi i lördags. Det är min sista springrunda. Och då pratar vi med varandra. Så att lösa problem, det gör jag när jag springer ensam. När man är två, då vi pratar hela tiden. Och tiden går så fort. 1-3 så är man bara i mål alltså.
Skiljer sig samtalsämnena under era löprundor åt från vad ni pratar om när ni är hemma?
Ja, det tror jag. För jag älskar nämligen att åka bil. Jag tycker att det är ett sätt. Att, det är ett väldigt bra sätt att prata på. Därför att man är fast i bilen bägge två. Och man behöver inte sitta och titta på varandra. Det är inte så uppfordrande, utan man sitter där och föraren måste titta rakt ut. Och den som sitter bredvid, liksom, man kan ju bara pilla på sin telefon så länge. Och sen börjar oftast komma väldigt bra samtal, väldigt djupa samtal. Man har tid att tänka efter och så. Och samma sak är faktiskt med löpningen. Jag menar, vi springer ju framåt. Man måste ju ändå titta i backen så man inte snubblar på några rötter och sådär. Och man kan vara tyst om man vill, men det går väldigt kort stund. Sen brukar samtalen poppa upp och det blir ofta ett väldigt fina samtal faktiskt. Om viktiga saker, om samhället i förändring och vad tokigt det är, eller någonting man såg på tv igår eller på nyheterna på morgonen eller så. Mm.
Ja, men jag håller verkligen med om det här med att man inte behöver titta på varann. Och jag har ju några som jag har sprungit med genom åren så att vi verkligen kan varandra. Då, vi kollar ju bara framåt. Liksom. Vi pratar. Men sen så ibland så kanske man springer med en ny person som inte har sprungit tillsammans förut. Och då känner jag att den tittar på mig. Och då måste jag ju också titta tillbaka. Och så blir det så här lite konstigt. Så nästan att man behöver komma överens om att vi behöver inte titta på varann. Vi kan bara, så här, det är kanske någonting man ska komma överens om. Vad vet jag?
Ja, men precis.
Så växer det fram. Men jag tänkte bara så här, om vi vrider tillbaka tiden lite grann. När och hur föddes ditt intresse för löpning?
Jag är faktiskt en person som alltid har sprungit. Alltså jag joggade redan när jag gick på högstadiet. Och jag tror att det är... Jag har alltid haft ganska mycket överskottsenergi. Haft svårt att sitta stilla. Och det har liksom varit ett sätt att släppa ut ångan lite grann. Jag har alltid tyckt om att springa. Jag tycker om att vara i naturen. Och man kan ju vandra, men att vandra ensam timme ut och timme in, det är inte riktigt min grej. Men springa, ja. Jag tycker att ett effektivt sätt att motionera. Som sagt, man får det avklarat på ganska kort tid.
Det är tidseffektivt.
Ja, men det är sådär. Jag
mycket
gillar
på
det.
Back.
Ja. Och speciellt om man då springer innan man... Alltså direkt när man vaknar. Jag springer innan jag har ätit frukost och så. Jag bara sticker direkt ut, springer och sen hoppar in i duschen och sen äter frukost. Och så har man hela dagen framför sig. Jag tycker det är fantastiskt.
Ja, men det är en underbar känsla. Jag håller verkligen med. Jag önskar att jag var lite mer morgonpigg. Då gissar jag att du är...
Jag är en morgonmänniska. Ja, och en morgonmänniska. Och så har jag någon typ av grundton i kroppen som går i dur. Som gör att jag nästan alltid vaknar och är väldigt glad. Sen kan jag ju bli sur och vrång och elak och taskig senare på dagen. Men jag vaknar ofta på väldigt gott humör faktiskt. Ja.
Så du började springa i högstadiet, det tycker jag är intressant för att jag har mina värsta löparminnen från högstadiet faktiskt. För hur var det i skolidrotten för dig? För jag gissar att ni sprang en del också.
Ja, jag tyckte gympa var kul. Jag är ju en bolltjej också, tycker jag har tränat handboll hela min uppväxt och även på gymnasiet tränade jag volleyboll. Tycker det är kul med innebandy och liksom... Tycker det är kul med paddel nu för tiden och sådär. Jag är ingen bra, alltså jag är inte bra löpare heller ska jag bara säga. Jag är inte bra på någonting, men jag tycker det är väldigt roligt. Jag är sån happy-go-lucky. Ja, jag gör det. Jag har väldigt bra pannben. Men man kan ju ha två mål med att springa lopp till exempel. För jag menar, jag började inte springa lopp förrän jag blev väldigt mycket äldre. I början, det var verkligen bara en egen grej. Att sticka ut och springa och så. Så jag sprang kanske mitt första lopp när jag... Ja, mitt allra första lopp jag sprang var Broloppet. Och när kan det ha varit? 2002 eller? Det var ju när Öresundsbron var klar. Så hade man ett brolopp. Och det var mitt allra första lopp. Det var en halvmara.
Första tävlingen hölls den 12 juni år 2000.
Ja. Där ser du.
Där
det var mitt första lopp. Ja.
Och hur kom du på att du skulle köra?
Jag hade gjort några sådana fundraises innan. För jag hade bott i USA och jobbat som au pair. Och då gjorde man mycket... I USA gör man mycket sådana fundraises. Man betalar pengar till ett välgörande ändamål och så springer man ett lopp. Så det hade jag gjort. Men det var liksom mitt första längre lopp och det var ju en halvmara. Och sen efter det gjorde jag Göteborgsvarvet. Och sen gjorde jag då... sprang jag Berlinmaraton 2 gånger där ganska tidigt. Alltså någonstans i mitten på 2000-talet. Och att springa lopp för mig, det har aldrig handlat om springa på någon speciell tid. Eller, det har liksom inte varit en tävling, utan det har varit väldigt mycket att jag gillar så här att bestämma någonting. Att bestämma sig för att men jag tror att jag kan klara av att springa en halvmara. Det är ändå 2 mil och 1 kilometer och ja, vad nu är, hur många meter det nu är. Och sen träna inför det. Och sen göra det. Det tycker jag är bedriften i sig. Så mitt mål har alltid varit att klara det. Att springa hela vägen och ta mig i mål hel och frisk och med gott humör utan att vara helt slutkörd. Liksom.
Gud vad skönt det låter. Det är otroligt befriande att lyssna på dig. För att jag har ju själv haft en väldigt prestationsinriktad fas i min löpning. Och nu är det faktiskt inte så roligt att jaga tider längre. Så det är väldigt skönt att lyssna på dig. Väldigt befriande. Och så viktigt tycker jag att den typen av löpning får... plats liksom. För det känns som att det är väldigt mycket prestation där ute.
Ja. Så. Och jag tror att jag också lever ett ganska prestationsinriktat yrke liksom, eller jobbar. Och då är det skönt att på fritiden slippa det.
Vad tycker du är den största utmaningen i ditt yrke?
Jag vet inte, men det jag älskar mest med mitt yrke, det är ju att att få lära mig nya saker varje dag. Igår var jag gjorde ett reportage om hattar i Kåremo norr om Kalmar. Där befinner sig Sveriges bästa modister, Horisaki. Och då var jag gjorde ett reportage om dem och då fick jag lära mig jättemycket om modistyrket och material och varför vi bär hatt. Och, vad jag än gör reportage om eller vad, vilket program jag än jobbar med så får jag lära mig jättemycket saker och det tycker jag är spännande.
Kan du komma ihåg någon jobbgrej som du har så här, tröskat i huvudet under någon av dina rundor på samma ruttar?
Ja, men alltså, jag menar jättemycket. Alltså, så här, intervjuer jag ska göra, frågor jag ska ställa, du vet, manus jag ska skriva. Man kan skriva lite manus i huvudet när man springer, det är absolut inga problem. Man kommer på någon låt man vill ha med i ett reportage till exempel, eller hur man vill sluta ett program. Men det finns hur mycket exempel som helst. Alltså det är ju det jag gör om jag springer ensam. Då löser jag ju olika problem. Men det kan vara i privatlivet också. Det kan vara man håller på att måla om en vägg och så kommer man på hur man ska lösa den där, liksom, du vet, att gå ner i listen och hur den ska sitta.
Ja, så det finns... Nej, men jag håller verkligen med. Och jag blir lite arg på mig själv. För jag sitter ju också och skriver manus, till exempel till den här podden. Och så kan jag sitta framför datorn och så bara så här, kommer jag inte på något? Och så går jag ut och springer och sen kommer jag tillbaka och... Då skriver sig manuset nästan självt. För då har man på något sätt kommit igång där i huvudet.
Ja, men, och jag fick också bekräftat att det rent vetenskapligt är bevisat. Anders Hansen hade ju det här programmet Din hjärna. Och där har de ju gjort en massa vetenskapliga undersökningar. Bland annat så är det så här att om elever får 20 glosor de ska lära sig. Och de får sitta i sin skolbänk och lära sig de glosorna. Så tar det x antal minuter. Och de får exakt samma glosor men ska gå samtidigt så de pluggar in glosorna så tar det bara typ halva tiden. Det går alltså mycket fortare att lära sig saker om man samtidigt rör på sin kropp. Alltså är det ju naturligtvis också så när du springer. Att du, det är ju blodtillförseln. Alltså,
exakt. Ja, precis. Hjärnan får blod och syre.
Ja,
då med.
Helt enkelt. Och blir lite smartare.
Ja, men underbart ju. Men du nämnde att du började alltså i högstadiet. Minns du när du snörde på dig skorna för första gången, vad var anledningen? Minns du det?
Nej, det minns jag nog inte. Det kommer jag inte ihåg, för jag kommer liksom inte ihåg när det var och så. Men jag har alltid gillat att röra mig. Och, jag menar, eftersom jag har tränat handboll sedan jag var typ 8 år så har man ju alltid liksom 2 gånger i veckan gått iväg och du vet, sprungit och jag menar i uppvärmning och gjort armhävningar. Precis. Och sen så när man blev äldre och slutade träna handboll så vi kände att något måste man ju göra och då har man liksom då är det så lätt att springa. Så det har nu varit en motionsform som jag känner, den är effektiv och det är ganska härligt. Jag tycker också att det är ganska härligt. Det är inte så att jag njuter av varje springrunda, det gör jag inte när det regnar i sidled och liksom du vet, det blåser.
Nej, det är klart, men man känner sig också lite mer badass kanske.
Ja, men när man kommer hem är man ju alltid glad.
Men har du haft några perioder där du har haft någon tränare eller program eller sprungit mycket intervaller?
Mitt senaste riktigt långa lopp, det var ju för 5 år sedan när jag sprang New York Marathon. Och då gick vi faktiskt in på den här Anders Alcalas.
Salkai.
Ja. Ja. Han har liksom ett program online eller sådär. Du vet när man ska springa lite långpass och när man just ska det. Springa lite intervaller och sådär. Så att det läste jag och jag sprang det tillsammans med en kompis Ann. Och vi följde det lite grann sådär. Men inte supermycket. Eftersom inte tiden är så viktig för mig. Jag ville bara klara av det. För då hade jag fyllt 50 och då hade jag inte sprungit mara på väldigt lång tid. Typ 13 år eller så. Så att då så kände jag att nu vill jag göra det så jag inte skadade mig sådär.
Ja. Var det någon annan träning förutom löpningen? Körde ni någon styrketräning eller... rörlighet, sånt där.
Inte så mycket kanske. Alltså, det här är verkligen hobbynivå. Nej, men man gör ju lite tåhävningar och man gör ju lite upphopp och sådär. Alltså de benmuskler som man tänker att de behöver man kanske träna lite extra och så. Ja. Sen är det ju, för mig är ju att springa långt, det är ju bara träning. Alltså att träna kroppen att hålla på länge. För jag, eftersom jag också springer sakta, håller jag på väldigt lång tid. Och det måste man träna. Man måste träna långpass. Alltså det finns ingen genväg där.
Nej. Är det viktigt inför maran?
Ja, väldigt viktigt. Och sen är det ju också viktigt att man heller aldrig... det längsta jag har sprungit varje gång, det är ungefär 3 mil. Och sen så tar man de sista 12 på vilja.
Ja, gud ja. Men New York Marathon var häftigt. Jag har länge velat springa det. Alltså det säger sig att publiken är helt magisk.
Det är en sån folkfest. Och alla går man och hus och man springer genom alla The Five Boroughs i New York. Och folk spelar musik från sina balkonger. Restaurangägarna kommer ut med brickor med äppleklyftor och apelsinklyftor. Och du vet, bjudaren och alla hejar. Och vi hade också fått jättemycket tips då. Så att vi hade satt svenska flaggan på våra tröjor och våra namn. Ja, och vi hette Begge Ann.
Nej, vad roligt.
Så du vet, då skriker alla så här. Go Sweden, Ann, go, you look marvelous. Sådär.
Ah, de är så härliga.
Så man bärs ju runt den här rundan mycket.
Ja, ah, häftigt. Berlin sa du också. Tänk, hur är Berlin? Jag har inte sprungit någon av de här två morgnarna. Hur är den i liksom, termer av folkfest och sådär?
Också jättebra.
Jag tänker Tyskland, de kanske inte mer tillknäppta.
Nej då, Berlin, underbar stad att springa i. Man springer igenom både gamla Östberlin och gamla Västberlin och över liksom de här markeringarna i gatan där muren gick och mycket sambaband och orkestrar i alla gator. Nej, också en fantastisk folkfest. Det som är fördelen med Berlin, det är ju att det är väl världens plattaste maraton. Det finns inga backar.
Mm, det är trevligt.
Så att om man ska börja så är Berlin att rekommendera. Dels är det inte så dyrt. New York kan ju kosta ganska mycket. Eftersom du måste bo i New York och hotell är dyra och allting.
Ja.
Men Berlin är ganska billigt. Det finns ganska billiga bussresor dit faktiskt. Om man bor på ett ganska billigt hotell och det är en ganska billig anmälningsavgift. Och som sagt, inga backar. Ett väldigt bra första maraton.
Ja, men trevligt. Du gillar när det är flackt eller har någon preferens? Eller ska det
jag älskar när det är platt.
Ja?
Jag tycker det är jättejobbigt med backar. jag har ju lite ansträngningsasma, så jag blir så trött varenda gång. Så det räcker ju upp för trappan hit så blir jag anförd faktiskt.
Jag tycker också det är skönt när det är flackt faktiskt, måste jag säga. Vinmaran måste jag ju fråga.
Ja, och det är ju enormt humoristiskt, för den har jag aldrig sprungit.
Va? Nej, då måste jag göra om mitt intro ju.
Nej,
du har
nej, det behöver du inte göra. Du kan ju bara... Nu kan jag ju avslöja att jag inte har sprungit den.
Men, okay,
nej, jag tyckte att det skulle vara kul den här med dock. Jag vet att Martina Hager har sprungit den ju.
Just det, hon har också det här.
Mm. För det är ju ett kostym... Det är ju också en kostymmara som har tema där man klär ut sig så.
Just det.
Den verkar extremt trevlig. Jag har en kompis som har sprungit den. Och sen dagen efter så kan man ta en busstur där man åker förbi. Man åker förbi 40 vinslott tror jag.
Ja.
Den skulle jag jättegärna springa, men jag har aldrig sprungit den.
Okej, men hur kom det här ryktet upp då?
Det vet jag inte.
Nej. Mm. Man ska inte tro allt man läser på nätet helt enkelt.
Nej, den har jag inte sprungit. Men jag skulle, som sagt, nu ska jag, har jag i och för sig bestämt mig att jag inte ska springa fler maraton. Men
varför då?
Om jag skulle, nej, jag känner inte att jag behöver det.
Nej.
Jag har sprungit 3 och jag springer ju ändå. Alltså ibland är det väldigt bra att ha ett lopp framför sig som en motor. Men jag springer ändå ett par gånger i veckan faktiskt utan att ha det där loppet framför mig. Och jag gör det bara för min egen skull och det är gott nog. Och sen, min man är ju då inte som jag, utan han blir en tidsjagare. Han har svårt, du vet, han har också sprungit Göteborgsvarvet och sådär. Och då, du vet, han har ju nästan, du vet, sprängt sig för att han ska komma i mål en sekund före sin bror till exempel och så. Så att han gillar inte att springa lopp längre, därför att han får tävlingsjävulen i sig sådär. Så att,
Kan relatera i och för sig lite grann.
Ja.
Det är nästan skönare att avstå. Precis.
Så att så ser planen ut nu i alla fall. Sen vet man aldrig.
Nej.
Men jag springer ju lite... Alltså Kim Wall-loppet brukar jag springa varje år.
Just det.
För att hedra Kim Wall. Och nu faktiskt sprang jag ett litet lopp här i söndags. Där pengarna gick till Mind, självmords telefonlinjen där.
Var i landet?
Just det. Vi hade ett litet lopp där för att hedra offren av psykisk ohälsa. Och så.
Mm.
Så att jag tycker om att springa sådär små lopp
du vet, där man, för välgörenhet. Mm. De brukar ju poppa upp, eller poppa upp i Sverige lite nu också.
Ja, mm. Ja, det är trevligt. I januari också. Var det, ja. Har ni snö nere i Skåne nu?
Det är, inte nu, nej. Men ibland har vi det. I julas hade vi faktiskt snö för en gångs skull. Men det roligaste var här i Stockholm. Det var ju inte snö igår heller, men nej. Idag är det.
Ja, det är tvära kast alltså. Det var 5 plusgrader och storm igår. Ja. Och nu är det minus 5 och snö.
Ja, ja och vackert. Det är varannandagsväder.
Ja,
det är
verkligen. Men du var ju lite inne på det nyss här, hur en typisk anlöprunda gick till. Mm. Men kan du som, berätta mer? Vad tar du på dig till exempel?
Nej, men jag är så här, jag gillar inte blåst och då bor jag ju på helt fel ställe. För jag bor verkligen på en skånska landsbygden där det blåser jämnt kan jag säga. Så därför så sätter jag mig, nu jag och min man, ofta i bilen och åker in till Ystad, till Sandskogen där. För där är nästan alltid vindstilla. Mm. Och även om det regnar så blir de här trädkronorna lite grann som ett litet skydd. Så det bara strilar lite fint när det väl kommer ner. Så jag springer mycket i skogen. Älskar att springa i skogen. Och du vet, vi kan se rådjur och du vet, fåglar och rovfåglar och harar som skuttar. Och sådär. Så man känner som att man är med i Snövit på morgonen när man springer. Alltså en perfekt helg, det är ju att sova ända tills man vaknar. Och har man tur så är det, då har man ändå lyckats sova till 7:30 kanske. Efter det är så morgonpig. Mm. Nej men och så ligger man och drar sig lite och myser. Och sen så när man går upp så tar man på sig springkläderna direkt. Mm. Och antingen så sticker man ju bara ut och springer där man bor då. Men som för oss är det ofta då att vi faktiskt sätter oss i bilen. Och så gör vi en kopp kaffe, så tar vi en kopp kaffe i bilen. Mm. Och sen så springer vi vår runda. Och sen jag är sån här, jag gillar ju att bada också, vet du. Jag tycker det är härligt. Och,
året om?
Ja, om jag är riktigt varm i kroppen. Och för att bli riktigt varm i kroppen, då kan man ju antingen basta naturligtvis eller så. Men man kan ju också springa. Så då måste man, och Ystad är ju vid havet. Så ibland inte, jag ska verkligen inte slå mig för bröstet. Men någon gång då springer vi direkt ner till havet. Du vet, tar av alla kläderna, hoppar i. Då måste man ha med sig lite ombyte, för man blir lite kall när man kommer upp.
Trevligt ändå.
Och sen hem, och så äter man en lång, härlig frukost. Ja. Gud vad gott den smakar.
Ja, det där lät alltså inte dumt alls. Tänk utrustning sådär, hur mycket tänker du på det? Hur viktigt är det för dig att som grejer
sitter
bra? Eller?
Ja, men det är bara två saker som är viktiga för mig. Det är skorna, för jag är ganska tung så att jag behöver mycket bra dämpning på skorna. Och sen en väldigt bra BH. Mm. I övrigt kan jag nästan springa i vad som helst. Men jag behöver en riktigt stabil och bra BH eftersom jag har en... jag har ändå byst. Ja, och sen viktigt. Ett par riktigt bra skor.
Vad har du för skor då?
Jag har Hoka.
Ah, du också? Mm. Det är Ulf Kristersson och du. Och sen är det massa andra som jag inte kommer på nu som har pratat om Hoka. Ja, men de är riktigt bra.
Men det finns ju lite olika läror inom springning. Men jag gillar mycket dämpning. Och gillar man mycket dämpning, då tror jag inte det finns skor som har högre dämpning nästan än Hoka. Sen finns det ju de som gillar att springa i barfota skor och liksom har en massa andra preferenser. Mm. Ja. Men nej, jag älskar mina Hoka.
Ja. Kommer du ihåg vad det är för modell på dem?
Ja, det brukar faktiskt köra lite olika. Just nu har jag Clarence, heter de.
Just det.
Ja. De svarta. Det är väldigt tunt tyg, så att de andas väldigt härligt. Och, sådär. Och så väger, ja, och så är de jättelätta, extremt lätta. De väger nästan ingenting.
Vet du om det kanske är en sån någon slags kolfiberplatta i dem?
Det vet jag inte.
Nej. Så då är de ju superstutsiga. Jag har ett par sådana, de är jättesköna. BH sa du. Mm. Har du något märke du gillar? För jag vet att det är många där ute som är på jakt.
Ja. Ja, men jag har ju två söner och du vet när de gick i skolan så sålde de alltid New Body.
Ja, just det.
Ja, och du vet fick man ju beställa. Det var ju då slapp man ju köpa kakor eller någonting sånt där som de sålde för att spara pengar till klassresan. Ja. Och då fastnade jag för deras sport-BH. Så jag och sen nu brukar jag köpa när mina kompisar som har lite mindre barn passar på när barn säljer New Body till sina klassresor. Det gillar jag jättemycket.
Är det sådana som man drar över huvudet?
Ja,
man drar dem för dig.
Ja, och de är stenhårda. Alltså de är, du vet. Och jag kan gärna ha en liten storlek som är pyttelite för liten bara för att det ska. Oj. Ja, men jag gillar att det ska. Jag skulle kunna tempa om det hade. Jag skulle gaffatejpat om det skulle vara så.
Oj. Nej, men
ja, det ska vara så stilla som möjligt. Det är min filosofi.
Jag tycker bara det är så roligt för jag såg mig själv här om dagen när jag hade sprungit på löpband på gymmet och var helt liksom alltså bara så svettig och skulle få av mig min BH och liksom hade inte knäppning. Alltså det var verkligen som, alltså det var nästan omöjligt att få av den. Jag tror att det drog till armen och led nästan. Ja. Men spännande, ja. Vi är olika. Det är bra.
Sen vet man ju inte vad som är gammal vana.
Förstår nej, du?
Utan, för dig, utan hade någon plötsligt sagt, du ska prova den här, då kanske jag sagt, oj, aldrig mer än man drar över huvudet. Så kan det vara. Jag är heller ingen gadget-människa, ska jag säga.
Okay.
Nej, men min man, oj, shit, ska jag säga. Han har alla klockor, han har alla specialsnörningsgrejer till skorna och du vet, olika material i olika tröjor, det ska vara lager, det ska vara liksom skaljackor, jag vet inte. Nej, jag kan springa i vad som helst.
Ja. Hur känner han inför det? Han vill inte att du ska
vi
skojar liksom haka
väldigt
på
mycket
hans.
Om detta. Ja. Jo, men jag får väldigt mycket presenter som jag inte använder.
Vad fick du senast?
Nej, men jag får också väldigt mycket fina presenter som jag använder.
Det är
använder,
klart
du får. Vill jag verkligen
men, säga.
Nej, men jag har fått flera klockor, pulsklockor.
Ja, flera till och med.
Mm.
Ja.
Men den sista som jag har fått som är en Garmin. Mm. Nej, Suunto är det. Suunto, det är en finsk klocka. För han är nämligen från, han härstammar från Finland. Så det gjorde honom extra glad.
Just det.
Och den är dessutom ganska snygg. Den är väldigt stor och sådär. Så den känner jag till med att jag skulle kunna ha som ett smycke liksom. Så att, nej men den har jag faktiskt använt lite grann. Men jag har tidigare fått lite andra pulsklockor som jag kanske inte har använt så många gånger.
Så du har ett litet lager där hemma?
Ja.
Brukar du lyssna på musik när du springer själv?
Ja, alltså, det är, jag älskar att lyssna på någonting om jag springer ensam. Men jag älskar nästan ännu mer att lyssna på prat. Jag lyssnar på väldigt mycket poddar. Mm-hmm. Tycker det är roligt. Nej, men Värvet lyssnar jag på, P3. P3 Historia, väldigt spännande. Får man lära sig en massa grejer jag som gillar att lära mig. P3 Dokumentär. Filip och Fredrik brukar lyssna på. Väldigt roligt, för man skrattar lite när man så. Har inte lyssnat jättemycket på maratonpodden, men det blir ju ändring på det nu naturligtvis. Nu kommer jag ju bara att lyssna på det andra springer. Men sen, om jag har någonting som jag behöver lösa, något problem jag behöver lösa och fundera på, då är det också ganska bra att inte lyssna på något.
Mm. Och våga låta bli att lyssna och bara låta intrycken komma.
Precis. Uh-huh. Men vad springer du till musik?
Ja, nästan alltid. Alltså om jag ska springa lite snabbare så springer jag gärna till musik. Och ska jag springa lugnare så har jag gärna en podd.
Mm.
Bara för att då frestas inte jag att öka farten. Utan bara så här rulla på. Så det tycker jag är ganska skönt. Jag springer inte så mycket fort nu för tiden heller. Jag tycker, jag vet inte om det är åldern eller någonting. Jag tycker det är lite jobbigt.
Nej, men man ska också vara ärlig och säga att jag har en tålig kropp, men jag menar, det är ju ett slitage att springa som man inte har när man powerwalkar. Jag tror att för kroppen så är det mycket mildare att simma eller att cykla eller att powerwalka. Springa är ju ett slitage. Så att, och det är klart att ju hårdare du pressar dig, ju fortare du springer och ju längre och ju liksom ju större blir slitaget. Så att, vill man hålla länge så tror jag att det, för mig i alla fall är det så att det är skönt att ta det ganska lugnt.
Jag sa det till mig själv häromdagen, jag tänkte så här, men när vi levde på som jägare så här på savannen så kan ju inte vi ha följt program där man skulle springa fort, utan vi kanske sparade oss och sprang fort när vi behövde få tag på ett byte, annars kanske vi tog det lugnt så där. Då brukar jag tänka.
Ja, men alltså jag kan faktiskt säga min perfekta springrunda, det är ju att springa en mil. Det tycker jag. Det är så lagom. Man har verkligen, man blir svettig och man liksom man får verkligen igång blodcirkulation och andra andningen och så där. Och det, jag springer aldrig under timmen kan jag säga, utan ofta så här mellan en timme och en timme och fem minuter kanske. Mm. Perfekt.
Jättebra ju. Hur får du med dig mobilen om du nu tar med den?
Den har jag i en ficka.
Ja.
Ja, den har jag ofta. Ja, men jag gillar ju så här att mäta naturligtvis ändå. Jag har ju alltid på antingen Runkeeper eller om jag har klockan behöver jag inte ha mobilen. Så att det är ju antingen klocka eller mobil.
Just det. Är du keps eller solglasögonmänniska? Sådär,
nej,
eller
inga solglasögon.
Nej.
Gillar jag inte, utan jag springer väldigt mycket hästsvans bara, och sen är det för kallt, då har jag en mössa.
Ja. Det låter ju som att du vaknar där på morgonen och hoppar i kläderna och bara kör. Men tänk att motivation, hur jobbar du med det? Har du alltid lätt för att komma ut eller liksom, tar du emot ibland och vad gör du då?
Nej, men det är ju väldigt, där kommer ju den här aspekten in, att springa med någon. Om det är med en kompis som man har bestämt, eller om det är med sin man, då är det ju liksom lite svårare att backa. Det är ju väldigt lättare att hitta på utsikter om man är helt ensam och ingen vet om man springer eller inte. Och speciellt de dagar då det regnar i sidled, som sagt. Men det är väldigt bra att bestämma med någon, för då blir det liksom av.
Mm. Ja, men det är smart. Det är ett smart sätt. Sen tänkte jag höra med dig om kost. Har du någon filosofi där? Liksom hur du brukar äta eller...
Nej, men det är ju skillnad på filosofi och värderingar och vad man tycker är rätt och fel och på vad man äter i praktiken. Därför att min yngste son är vegan och jag håller med alla hans argument om att vi klarar oss utmärkt på att äta det som kommer från växtriket. Och min son är vegan utifrån ett djurhållningsperspektiv, att han inte tycker att vi har rätt att behandla djur så som vi gör det. Att alla liv är lika viktiga. Och jag håller helt med honom. Så jag har ju försökt köra lite veganari. Och jag äter mest växtbaserad mat. Sen är osten väldigt svår att låta bli, tycker jag. Ja. Och en skvätt mjölk i kaffet. Men nu kör jag ju nästan alltid bara havremjölk. Men ändå. Så i teorin så tycker jag att man ska äta nyttigt och man ska äta det som är närodlat, det som kommer från jorden där man bor och lever. Mm. Alltså mat som inte har transporterats speciellt länge och det som är i säsong. Men sen vad jag äter i praktiken är ju en helt annan femma. Därför att jag äter ju som folk gör mest. Jag menar, när jag är i Kalmar och spelar in ett reportage och vi äter lunch, då får jag ju äta det som erbjuds på den lunchrestaurangen. Och det är inte alltid att det finns mycket veganskt eller närodlat eller härodlat. Och då får jag äta liksom det som finns. Men jag försöker äta vegetariskt i alla fall. Och ibland äter jag fisk och lite så. Så att det är lite olika. Mm. Och jag syndar och jag gillar att äta glass ibland, du vet, så här fredagkvällar.
Nej, men det är gott
och,
ju.
Ja, så att.
Det kom ju en skön professor, tror jag han är, från Linköping med hästsvans som satt i Nyhetsmorgon och pratade om hur man skulle, han har kommit ut med en bok. Fredrik Nyström hette han. Men han pratade om att man skulle dricka vin till maten varje dag och man skulle inte träna så himla mycket. Och, och min sambo, han älskar ju det där, läkaren. Han bara, det är klockren läkare. Nu vet jag inte riktigt om han hade stöd för allt det där, eller ja, hur det nu var. Men det var ganska befriande i alla fall, tycker jag. För att det är ju så mycket... Ja, men dels ska vi ursäkta oss för att vi inte är så snabba löpare. Och så ska man ursäkta sig för att man inte kan hålla den kosthållningen man vill göra. Så det är så mycket prestation, tycker jag, i allting som återkommer. Sen är det ju trevligt att ta ett glas vin till maten, tycker jag. Så att, ja, vi är ju människor.
Precis, så är det. Sen tror jag bara att man tänker tanken att kanske inte äta så mycket djur och tänka på, om man nu äter kött, vilket jag absolut tycker att man får lov att göra om man vill det, ändå tänka på lite grann att det kanske är kött, alltså djur som har fått bo i Sverige, där vi har lite strängare djurskyddsregler ändå än vad man har i andra länder. Att man inte kanske äter gris som är fullpumpad med antibiotika som de gör i Danmark till exempel, utan att man ändå tar sig en funderare på vad stoppar jag i min kropp och om det nu har varit levande varelser, hur har de haft det? Ingen kan göra allt, men alla kan göra någonting och man kan bara fundera. Kanske ska betala lite mer per kilo för den här lammfilén för att jag tror att de här lammen har haft det lite bättre än vad de här... Yes, du kan ju köpa kycklingfilé idag som kostar 29 kronor kilo ibland på Willys och så. Och man förstår att en kyckling har ju bara två filéer. Och du kan köpa ett helt kilo och det kanske är sex kycklingfiléer. Alltså tre hela kycklingar har gått åt. Och det kostar 29 kronor. Hur har de haft det? Vad har de fått äta? Och hur har deras liv sett ut? Det är ju ändå en fråga man kan ställa sig.
Absolut. Och jag tror inte man tänker på det när man ser de där kycklingfiléerna i kyl- eller frysdisken. Att det liksom är hur många kycklingar det är egentligen. Jag tror inte man ens fattar att det är djur. Liksom. Nej, men det är tänkvärt faktiskt. Du har ju sprungit så länge. Har du någon sån här riktigt vidrig löparupplevelse? Clara Henry drog ju till exempel den här om magkraschen. Hon hade ätit ägg till frukost.
Så
jag tänkte att du hade något så här.
Nej, men det, alltså alla som springer har nog fått springa ut i skogen ibland och så. Så är det ju. Och det första maratonet jag sprang i Berlin, Då hade jag nog inte tillräckligt bra skor, tror jag. För att, du vet, jag tappade ju bägge mina tånaglar. Och jag har ju vurpat några gånger när jag varit ute och sprungit och sådär.
Var det för att ni var ute i någon skog? Eller?
Ja, om man inte är tillräckligt uppmärksam och man snavar på någon rot och sådär. Men, jag har inget... Alltså, löpning för mig är positiv. Jag har inget sånt här riktigt hemskt löparminne, det har jag faktiskt inte.
Skönt. Har du något sånt här fantastiskt då? Liksom, ja, men euforiskt?
Ja, men New York Marathon kan jag säga, som jag ju sprang nu då, det är 5 år sedan. Man sprang ju som moln hela vägen. Alltså det var en sån häftig upplevelse. Och när man springer i mål i Central Park och du vet det står tusentals och bara heja på dig, för så upplever man när man springer och du vet skriker ditt namn så, alltså du vet, man svävar på mål, man är så euforisk, man kan man är redo att erövra hela världen när man springer mål, för kroppen har också producerat så mycket endorfiner att man är ju helt endorfinstinn.
Det är jättehäftigt. Och så hör du ditt namn dessutom. Och så amerikanerna är ju så himla positiva, precis, och liksom outspoken. Det är häftigt. Förutom Berlin, New York, vad var den tredje?
Jag har sprungit Berlin två gånger.
Så du har inte sprungit i Stockholm till exempel?
Nej.
Nej.
Vet du vad jag tycker, det känns så tråkigt att springa samma varv två gånger? Förlåt.
Ja, har man det nu? Jag tror att de har ändrat
faktiskt. Jaha, vad bra. Då kanske
nu har inte jag stenkoll. Nej. Det var länge sedan jag sprang också, som du märker. Jag tror de har ändrat så att man kör ett varv nu. Men det jag tycker är jobbigt här i Stockholm, det är ju att det är så mycket folk man känner när man står i startfållan. Alltid är det någon som man har sprungit med någonstans eller sådär. Och så är den mycket snabbare än vad jag är. Alltså där, bara försvinner i fjärran och så känner jag mig dålig och så... Nej, jag vet inte. Det är inte bra för prestationsångesten, tror jag, att springa.
Men herregud, du är ju där. Du gör ju.
Jag vet.
Tänk hur många som inte är där och som inte gör det. Det är ju fantastiskt.
Jag vet. Jag skulle behöva dig i öronen, tror jag. Har du valt att inte vara så synlig med din löpning, till exempel i dina sociala medier, eller i ditt, liksom, av en anledning?
Nej, det vet jag inte. Ja, men jag kanske inte, jag är, om vi ska prata om mina sociala medier, jag är ju lite privat, det är jag, men jag är nog mest jobbrelaterad där. Men jag brukar lägga ut ibland när vi, nu la jag ut ett inlägg nyligen när vi sprang milen för första gången i år då, liksom.
Ja,
så att, nej, men jag är inte hemlig med något, men... Jag är ju också bara jag. Jag menar, det är inte så att jag springer. Det är inte så att jag är så beundransvärd, om jag nu säger så. Jag springer ganska långsamt och jag harvar på där och
fast du kör ju ändå liksom och du har alltså, du gör ju det. Alltså, det är ju det som jag tycker är häftigt. För många som springer, kanske prestationsspringer, gör ju det under en kortare period. Sen kanske de blir skadade och sen bara är det stolpe ut och sen så kör de inte mer.
Så jag springer ju minst ett pass i veckan. Det gör jag. Alltid. Alltså oavsett väder och vind och årstid och sådär. Sen så är det goda veckor att springa 3 gånger kanske. Men jag gör det ju bara för min egen skull. Alltså jag har inget behov av att berätta för min omvärld att jag gör det.
Nej, vad skönt. Tänk vad skönt.
Jag gör det bara för min egen skull. Och nu har jag dessutom en kompis med när jag springer. Min man älskar också springa. Jag tycker det är så härligt.
Ja. Hittar ni ett bra... Alltså, är det inga problem för er att hitta tempo som funkar för...
Nej, men det
båda.
Som är bra är att han också springer med en annan kompis. En killkompis när han är här uppe i Stockholm. För han bor i veckorna i Stockholm för han jobbar här. Och jag bor mycket i Skåne i veckorna. Så att vi springer mycket på helgerna, han och jag, i Skåne då. Och när han springer med sin kompis tror jag han springer mycket fortare. Så då får han lite utlopp för det. Men jag tror också att han gillar att vi har hittat vårt tempo. Jag tror inte att han tycker att det är betungande att springa så sakta som jag har gjort. Jag tror att han tycker det är rätt skönt. Utan jag tror också att vi springer lite längre kanske än vad han gör med sin kompis.
Så att... Det är viktigt att springa lugnt också. Det är kanske någonting som det största problemet, tror jag, för många som jag träffar, att de springer för fort. Men vad får du för reaktioner från till exempel då folk på dina sociala medier när du lägger ut att du har sprungit?
Det är alltid skickar man en sån liten emoji med applåder och så. Men Nej, men jag har en massa kompisar som också springer. Jag tycker inte att jag är så unik. Vi har ett gäng i Ystad som... nu under pandemin så var det en vän till mig som bor i Sandskogen i Ystad då. Och där är ett gäng med väldigt aktiva pensionärer. Och de har gått på friskis och de har gått på gym och så. Så när pandemin bröt ut så bestämde de sig för att börja träna utomhus. Så de byggde liksom ett utegym.
Mm.
Och de brukar jag träna lite styrketräning med. De tränar måndag, onsdag, fredag.
Oj, ja! Det är seriöst.
Alltså, de är så sjukt tränade,
ja.
Det här gänget. Alltså, man blir så, ja, det är underbart. Och de rastar mig, kan jag säga, ofta och så. Så att, det är bra att få perspektiv på sin egen träning också.
Otroligt häftigt.
Och att det också inte finns en överålder för att oj, nu är jag, fyller jag 60, nu måste jag sluta springa, eller nu fyller jag 70. Så länge kroppen håller så tror jag att den mår väldigt bra av att hålla på.
Mm.
Sen behöver det inte vara superlångt, superhårt, supersnabbt, utan man ska göra det så att kroppen håller och mår bra.
Mm. Ja, men jag tror att där har du nyckeln till varför du kan fortsätta. Det är ju för att du tar det lugnt. Jag tror att det är superviktigt.
Och det handlar inte bara om fysisk hälsa utan om psykisk också. Alltså jag menar, jag tror supermycket på det här med att skriva ut rörelse på recept. Det märker man ju själv om man känner sig lite seg och nere och du vet, mörkret har lagt sig som en filter, men om man bara tycker man är dålig och värdelös. Om man i det läget orkar snöra på sig skorna och sticka ut på en runda, så mår man jättemycket bättre när man kommer hem.
Mm.
Det är bra för den psykiska hälsan. Och jag menar, det är ju bra inte minst för föräldrar naturligtvis också.
Ja. Gud, ja. Men tänkte på det där, apropå det jag var inne på nyss om sociala medier. Så vet, Gustav Johansson var ju här för ett tag sedan. Han har ju varumärket Jävligt Gott. Han är ju en av, din son har säkert du också stenkoll på honom.
Ja, absolut, absolut.
Och han sa ju det, han springer också. Och han tyckte att det var problematiskt att lägga ut på sina sociala medier om sin träning. För han gjorde det någon gång. Och då liksom pratade folk genast om att han träningshetsar och vikthetsar och sådär. Så att jag tänkte om det var något sånt. Att det är svårt att veta hur man ska prata om träning. För att det kanske kan vara känsligt ibland för vissa. Men det verkar ju inte som du har några problem med det. Så det är ju skönt.
Nej. Jag tror också att alla som ser mig inser att jag inte träningshetsar. Nej, men jag är ju så här lite lagom. Jag är lite grann the girl next door, tror jag. Jag är lite som folk är mest.
Skulle du kunna tänka dig att leda ett program om svenskans löparvanor genom tiden eller något sånt där, om du fick frågan?
Nej, men det skulle jag. Jag har ju faktiskt gjort Springhjälpen. Ni vet Musikhjälpen som är där i december, som samlar in pengar till olika välgörenhetsprojekt, biståndsprojekt. Hade en liten lillebror som heter Springhjälpen, som gick i maj och juni 2 år på raken. Där man försökte uppmana hela Sverige att springa och skänka pengar istället för att önska låta skänka pengar. Och där var jag en av programledarna de 2 åren. Och då sprang vi ju liksom efter en tv-sänd buss, och så turades vi om, så vi var en 3-4 programledare, så det var alltid en som sprang bakom bussen, och så sprang folk med sen där man passerade och så.
Mm.
Så jag har ju gjort lite program där jag har sprungit och så, men alltså om man ska göra ett tv-program som handlar om löpning, då tror jag man måste ha någon som har lite mer kunskap om löpning faktiskt.
Okay.
Någon som är lite bättre än mig kanske.
Ja, jag vet inte, jag är inte så säker på det. Men du, om du har ju sagt då att du tror att, eller ja, jag vet ju att det stämmer, att det är väldigt många där ute som kan relatera till dig och säkert blir inspirerade av att höra dig prata om löpning. Men om man nu lyssnar på det här och inte springer idag, har du några tips på hur man kan komma igång?
Ja, men eftersom det betyder så mycket för mig, det får mig att må så bra, både fysiskt och psykiskt, så vill man ju att andra ska prova i alla fall. Och jag tycker att det går jättefint att powerwalka också. Men jag tycker att man ska byta om till gympakläder. Alltså, och ha ett par riktigt bra skor, alltså ett par löparskor. Och liksom ha liksom springkläder på sig. Och sen powerwalkar man och går riktigt fort så man får upp pulsen och blir liksom lite trött och sådär. Och sen 1-3, då kanske man bestämmer sig för att jag lägger in ett löppass i mitten. Och i början kanske det bara är 10 minuter.
Och sen så nästa gång kanske det kan bli 15 minuter. Och så kan man varva, gå och springa. Och 1, 2, 3 så springer du den där 5-kilometersrundan. Mm. Och känner du att det är din grej och tycker att det här är härligt, då kan man ju prova att springa 6 kilometer. Och så, jag menar, och man behöver inte, man kan bara fortsätta springa 5 kilometer, spelar ingen roll. Men att ta sig ut i skog och mark och vara ute, uppleva årstidsväxlingar och naturens skådespel som det är. Och samtidigt röra sig och få frisk luft och få ljus och D-vitamin och så. Det, ja, det är oslagbart och det är gratis, säger jag.
Jag hörde att när du är på... Det här är ju inte riktigt lite off topic då, men jag var så nyfiken så jag måste fråga. När du är på en sån här, vad heter det, loppis,
ja,
så blir du förföljd av folk.
Ja, eller förföljd. Nej, men det är så här, jag har ju programlett Antikrundan i 22 år nu i år. Och vi har så roligt när vi spelar in det här programmet. Vi är ju som ett resande teatersällskap som åker från stad till stad till stad. Och liksom, vi bor på samma hotell, äter frukost tillsammans, spelar in programmet hela dagen. Möter en massa fantastiska människor som har otroligt härliga historier om sina föremål. Och då blir det ju så här att när folk ser... Jag springer, jag går mycket på loppis. Jag älskar det cirkulära systemet. Att det du inte vill ha, istället för att du slänger upp soptippen och bygger på sopberget, så lämnar du det till en loppis. Och jag, som behöver den här prylen, jag behöver inte gå till affären, köpa något nytillverkat som tär på regnskogen, utan jag kan köpa din grej till ett mycket, mycket bättre pris. Och kanske är det en grej som dessutom har mycket bättre kvalitet. Så det här cirkulära systemet som bara består av vinnare älskar jag. Så jag går jättemycket på loppis, jag går på auktion och så. Då tror ju folk att jag kan jättemycket om antikviteter.
Ja, just det.
Vilket jag ju inte kan. Det är klart jag har lärt mig lite under årens lopp, men jag är ju inte expert. Jag är ju journalist i det programmet.
Men lite känsla kanske?
Lite Nej. Känsla. Och jag vill, och, men grejen också att jag köper ju inte saker för att jag tror att de är värda pengar, utan jag köper ju ett vackert gammalt smidescykelställ för att jag behöver ett cykelställ till alla våra cyklar hemma. Eller jag älskar gamla trädgårdsmöbler till exempel. Jag köper inte de här föremålen för att de kan vara värda pengar, utan jag köper ju dem för att det är någonting som jag behöver i mitt liv till mitt hus eller så.
Men folk tror att det är...
Ja, så när jag går där på loppis och lyfter på saker så kan man se så här i ögonvrån så att folk går och lyfter på samma sak och så. Ja, att de tror att det är något fint.
Ja.
Ja. Och det är ju så, jag umgås ju med några av experterna i antikrundan och det är ju samma sak med dem, du vet. Joakim Bengtsson som också är en loppisnörd. Ja. Och du vet, så fort han ställer tillbaka någonting så är det Nej, borta direkt.
Vad roligt.
Ja.
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 Men har du gjort något sånt där riktigt fin någon gång?
Som ja, men, kan... alltså, jag har ju gjort saker som är jättefint för mig. Ett fantastiskt köksbord hemma till exempel. Mm. Som jag köpte på loppis. Nu är det säkert 10-15 år sedan. Och det var liksom själva teknikbordet. Så det var det bordet på loppisen. Där alla trasiga brödrostar och du vet, kaffekokare och radioapparater stod på. Och elvispar. Och de var jag ju inte så intresserad av. Men det här bordet var så vackert. Det var ett gammalt ekbord. Och så var det, hade det en gång varit målat i engelskt rött. Och så var det så här... perfekt så här, Trisha Guild skavt liksom.
Ja, just det.
Så jag frågade om jag fick köpa det där bordet och sa, nej men det här har vi våra brödrostar, vad ska vi göra dem då? Ja, men det kanske, om jag betalar bra för det bordet kanske ni kan köpa ett annat bord av brödrostarna på.
Ja, typ.
Ja, så jag fick köpa det. Typ 800 kronor gav jag för det.
Ja.
Det älskar jag. Så jag har ju gjort en massa fynd på loppis auktion som, och jag, när jag säger fynd så är det för att det är föremål som jag älskar. Helt enkelt. Inte för att det är värt ohyggligt mycket pengar.
Nej. För det känns som att de som är i Antikrundan vill ju gärna att det ska vara värt väldigt mycket pengar.
Ja, men det är lite i antik... Alltså Antikrundan handlar ju egentligen om drömmen om den där tipsvinsten.
Just det.
Att någonting som jag har hemma, som jag fått ärva eller köpt på loppis eller hittat eller så, eller fyndat, ska visa sig vara värt väldigt, väldigt mycket pengar. Mm. Och, så det är ju liksom en... Men jag menar, väldigt många av de människorna som kommer till oss på Antikrundan kommer ju för att de vill veta, hur gammalt är det här föremålet? Vad är det?
Ja.
Vad används det till? Vem har gjort det?
Just det.
Eller om man har fått ärva något som man hatar. Kan jag slänga detta med gott samvete? Är det okej liksom? Ja. Eller skänka det?
Ja. Ja. Eller värt mycket.
Ja. Så att, det finns ju ett fokus på pengar i programmet, men det finns också fokus på väldigt många andra värden faktiskt. Just ålder och syfte. Ja, sådär.
Hur road är du av som second hand kläder?
Ja, men jag är ju intresserad av allt second hand. Alltså jag är väldigt inspirerad av min yngsta son, som du förstår. Och han, förutom att vara vegan, så köper han inget nytt.
Okej.
Okay. Nej. Ja. Utan han säger, mamma, allt du behöver finns redan.
Ja, nej men Han har en poäng.
Så är det svårt att leva som man lär och bara acceptera. Men jag gör så gott jag kan. Jo, jag älskar att gå på myrorna. Jag älskar, här på Hornsgatan, vi sitter ju på Södern.
Det
finns fantastiska så här, lite lyxmyrorna. Ja. Och det finns en massa andra fantastiska loppisar. Och Stadsmissionen och fina Emmaus och så. Just jag tycker det är jätteroligt att köpa begagnade kläder.
Ja. Ja,
men och skor och väskor och rockar och ja.
Träningskläder.
Det har jag nog aldrig gjort. Och inte, alltså, inte springskor har jag aldrig köpt.
Nej, det är något svårt, tror jag.
För det är också, de formas ju, alltså, det är så speciellt det här med, att, med skorna, att man, de formas efter din fot. Och
men skor tror jag är svårt. Och, sen också så här,
och de har en livslängd dessutom.
Exakt, men precis, det var det jag skulle komma till. Ja, nej, men det är spännande med second hand. Jag har försökt ett tag där att köpa kläder. Mm. Som, men det är... någonting med lukten. Jag tror att det är en vanlig sak.
Aha. Du kan ju vädra dem eller tvätta dem. Precis. Använd ditt sköljmedel. Eller det vet
mitt sköljmedel som jag gillar. Ja. Nej, men jag tror jag hörde någonting att det finns idag på jorden så finns det kläder och skor som skulle räcka att försörja 9 generationer. Och sånt där. Det är helt sjukt.
Ja.
Alltså när man tänker på det. Så att
jag, kan säga, jag kan säga att modeindustrin bidrar ju med lika mycket koldioxidutsläpp som Frankrike, England och Tyskland tillsammans.
Ja.
Alltså modeindustrin är en stor klimatbov.
Mm. Och sen just det här med greenwashing eller vad det kallas för. När man hävdar att det är hållbart, men det är inte hållbart. Liksom.
Och jag kan säga att jag faktiskt på Östasiatiska museet igår spelade in ett reportage. Då fick jag också lära mig att... gemene man, alltså rent statistiskt, använder ett plagg 7 gånger i Sverige.
Oj.
I Sverige använder vi i snitt våra plagg 7 gånger innan vi slänger dem.
Men det är ju helt stört.
Då finns det ju, i den statistiken finns det naturligtvis kläder som vi köper som vi aldrig använder och slänger direkt. Och en t-shirt som vi kanske på oss 3 gånger. Sen finns det ju vinterjackan som vi kanske på oss 700 gånger.
Ja.
Men i snitt så finns det en siffra som säger att vi i Sverige använder varje plagg 7 gånger. Det är något att tänka på.
Det är väldigt, väldigt tänkvärt. Jag känner bara att jag har blivit så här, det kan nog stanna.
Och det är lite, tycker jag, på temat med kycklingfilén också. Om du kan köpa en vit t-shirt på H&M för 39 kronor så ska du ändå fundera på vem har sytt den här t-shirten? Mm. Vem har plockat bomullen? Vem har färgat bomullen? Alltså, du vet, hur har den transporterats? Alltså, en del pris, det som verkar för bra för att vara sant är nog för bra för att vara sant.
Mm. Så kanske börja lite mer loppis. Och,
jag säger bara, cirkulära systemet. Allt du behöver finns
redan. Jag älskar det citatet. Allt du behöver finns redan. Det är så bra. Verkligen. Har du några loppisfavoriter eller liksom som du kan dela om folk gillar att kolla som går till loppis?
Men jag älskar loppis och jag går ju på loppis för att köpa något jag behöver. Till exempel så här, om min osthyvel går sönder.
Mm.
Kan jag säga, jag kommer hitta en osthyvel som är 100 gånger bättre. För vi tillverkar ju ändå föremål lite bättre förr i världen.
Alltså
en osthyvel som har överlevt från 50-talet, den kommer förmodligen överleva i 50 år till. Men den du köper på IKEA som går sönder efter 2 veckor, det är ingen idé att köpa en likadan till. Utan köp, satsa på lite bra kvalitet för lite pengar. Och då slipper man slänga den där och då slipper man köpa en ny.
Mm.
Jag älskar det cirkulära systemet. Dessutom, om man nu ska säga så här, man känner sig också lite duktig, men det är inte att underskatta heller den här karman som det ger dig själv. Att man känner att man, nu har jag gjort något bra här liksom.
Ja, men det är sant.
Ja.
Det behöver mer... Åh, gud, jag finns en ångestkänsla. Vi ska flytta nu. Och jag kände bara att nu är det någon gång man verkligen kan göra en omstart i sin prylpark så är det när man flyttar.
Ja.
Det gäller bara att ha uthålligheten och orken att klara av det så att inte de där flyttkartongerna kommer in i lägenheten. Liksom.
Och, där. Och släng inte, utan skänk.
Ja.
Alltså skänk till alla dessa myrorna, Stadsmissionen, alla olika loppisar, återbygg, återvinningsställen. För att du vet, även om du inte vill ha det här och tycker det här är hemskt och ruskigt, det finns alltid någon där ute som gillar det där. Du vet, smaken är så olika.
Ja, jag älskar, vi har en granne faktiskt som är väldigt mycket inne på kretslopp. Så hon och din son skulle nog gilla varandra. Så jag brukar gå med stora säckar till henne. Hon i sin tur delar ut till sina, hon tar sina favoriter och sen ger dem till sina kompisar. Mm. Och sen så sa hon, nu går hela Stockholm runt med leopardmönstrade tights. Men det är så bra. Ja. Så det, och som du säger, jag ofta så där, när jag ska sortera hemma så tänker jag att jag ska sälja det här. Mm. Men så blir det inte av. För att jag orkar inte lägga in i någon app. Och, liksom. Så det är bättre att bara skänka.
Ja.
Så får det, gör det nytta.
Och sen ska man heller inte gå runt med en massa dåligt samvete när man väl unnar sig och köper nytt. Och jag menar, alla, vi alla människor, allt är bättre än inget, tänker jag. Nu var jag lite duktig idag, då kanske jag får synda lite imorgon. Och så här. Man,
det, är, det är kanske lite tiderna vi befinner oss i som gör att man inte riktigt vågar göra fel. För det är så här, en politiker säger någonting och då är man så här cancelad forever, eller en skådis eller vad det nu kan vara. Så jag känner bara att man, så här, man vågar knappt göra någonting.
Nej. Och jag menar, vi är ju bara människor, så att, så är det.
Mm. Du, jag ska släppa iväg dig här. Du är på väg hem, har jag förstått.
Yes.
Till barmarken kanske?
Vi, till barmarken, absolut.
Men det kanske blir barmark här i Stockholm imorgon, man vet aldrig med vädret. Men otroligt kul att ha dig här. Jag tänkte bara innan vi rundar av, har du ett livsråd som du skulle vilja dela med dig av?
Ett livsråd, ja, men det finns ju många väldigt såna här bra säg. Det finns en sån här, nu vet jag inte vem som har sagt det. Hellre lyst till den sträng som brast än aldrig spänna bågen. Hellre våga och misslyckas än att aldrig våga. Jag menar, om man känner så här, jag borde börja springa, men jag vet, det kommer se så töntigt ut när jag menar, strunt i det, alltså försök. Misslyckas, gör om, gör rätt, jag vet inte. Och vad tycker jag mer, att man, jag tycker man ska vara snäll mot sin nästa. Snällhet är en väldigt underskattad egenskap i vårt samhälle.
Amen på den. Värt att tänka till på också. Mm. Förutom att allt man behöver finns redan. Så ja. Det är viktigt att vara snäll också.
Ja.
Ja, men jättebra tankar där som du delar. Och det ska bli jättekul att följa dig i rutan. Se vad du hittar på härnäst. När kommer hattreportaget?
Det kommer nog ganska snart i kulturprogrammet Sverige. Plus att jag är också programledare för Antikmagasinet. Och vi har också ett program om hattar där faktiskt.
Mm. Det ska bli riktigt roligt.
Ja.
Tusen tack för att du kom, och man kan ju följa dig på ditt Instagram till exempel.
Ja.
SVT-Ann.
Ja, heter jag.
I ett ord. Så där kan man spana och se om man dyker upp någon liten löparuppdatering ibland.
Ja, precis. Ni kommer se en för typ en vecka sedan. Lade jag upp precis. Ja, i lördags lade jag upp efter min runda i lördags.
Ja, och kanske snart igen.
Ja, se. På lördag tänkte jag springa bilen igen. Ja.
Perfekt. Mm. Du, har det så jättebra, så hoppas jag att vi ses snart igen. Och det var allt från Maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Maraton Petra. Och sen har vi ju såklart även Maratonpoddens Instagram och Facebook. Och jag vill också passa på att berätta om ett helt nytt inslag här i Maratonpodden, nämligen Fråga experterna. Där får du svar på alla dina träningsrelaterade frågor av vår grymma panel bestående av experter som hör till de allra bästa inom sina respektive områden. Och är det så att du har en fråga du vill få besvarad, mejla den till maratonpodden@gmail.com. eller DMa Maratonpoddens Instakonto. Varmt välkommen med din fråga. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt, så hörs vi snart igen.
Det här programmet görs på Beppo.
Beppo.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.